Hörrni, känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 13 januari och det har varit en händelserik mittwoch eller midweek eller hur man nu vill benämna den. Såväl från transfermarknaden som från AFCON som från superkupper som spelats både i Milano och i Saudiarabien. Och det har spelats Premier League-fotboll och Jens Gustafsson är ny U21-förbundskapten. Och jag har fått två nya gubbar i den svenska fotbollen som jag ska återkomma till.
Bayern fått ny tränare.
Bayern har fått ny tränare, men först från 1 mars va?
Ja, vi får väl se.
Vi får väl se. Mm. Men det känns väldigt Bayern att inte bara inleda säsongen utan tränare utan eventuellt att stå utan tränare i lite drygt 1,5 månad.
Ja.
Och Jocke Björklund följde ju med Stefan Billborn till Sarpsborg här i dagarna. Ja,
det är roligt.
Det blir väl Micke Enberg som får pausa chefscoutsrollen, kliva ner och köra några pass som han gjorde, vill jag minnas, sommaren 2013 när Denneby hade fått gå.
Fan,
och Greg Berhalter ännu inte anslutit. Eller om det var tvärtom, det var Greg Berhalter va? Så, just det, så var det väl. Greg Berhalter var i skarven mellan Söderstadion och Tele2. Och sen alltså, så försvann
det
han.
Det känns så länge sedan när du pratade om
jag Berhalter. Jag kommer bara ihåg, jag var ute någonstans i Haninge, vad var det, Torvalla heter det va? Där körde Bayern och pass och då var det Hinken eller Hjelmer då.
Vad gör
för
Denneby?
Mig är det Hinken, vi är gamla kumpaner va, från vår tid i Spånga. Hade Hjelmer som tränare 2005.
Hur var han?
Ja, men jättefin. Alltså, jag älskar Micke. Alltså, han var ungdomstränare. Dels så var han ju spelare i Spånga, men kombinerade det tidigt med tränarrollen tillsammans med då Stefan Bergtoft, mm-hmm. gamla Djurgårdsikonen. Men vad fan, järnkamin legendar.
Så är det.
Han och Stefan Bergtoft körde i alla fall Pojkar 87, där min brorsa och väldigt många goda vänner till mig spelade. Och sen var det led några år senare så fick även Hjelmberg ta över 89 där jag spelade.
Jag är ute och...
Sen flyttades jag upp då i A-laget, då var Hjelmberg involverad för att han slutade väldigt tidigt. Eller väldigt tidigt, han slutade som 25-26-åring och ingick då i ledarstaben i A-laget tillsammans med Conny Liljekvist och Novi Karlsson. Så att jag A-lagsdebuterade, seniordebuterade under Micke Hjelmberg.
Hur gammal var du då?
Jag hade precis fyllt 16.
I division?
2.
Tycker jag att du är så jävla ödmjuk kring hur bra du var på att spela fotboll. Alltså, du pratar sällan om det.
Fast du är väl den som allra mest har tryckt ner min faktiska karriär.
Jag vet.
För att du vill likställa den med att du har härjat runt på någon... åker i någon korpendivision i utkanten av Toscana.
Det var fan inte korpen alltså. Det var ruskigt stark serieseger upp i halvprofessionella Eccellenza. Så att, och jag kallades för Gerard. Alltså, jag upplevde mina bästa år där som fotbollsspelare. Men jag tänkte på det. Får jag bara
nyfiket fråga. Vad lägger du för värdering i ordet halvprofessionell? Nej, men, du kan alltså... delvis leva på det du tjänar på.
Exakt. Alltså, kan du de italienska divisionerna?
Alltså, de har ju förändrats under min livstid.
Ja.
Men när jag, alltså, det som alltid finns i min ryggmärg är ju A, B, C, C1.
Mm. Nej, C2 menar du.
Fanns det inte C1 också?
Ja, men det var ju, ja, exakt. C1, C2.
Jo, men okej, det fanns inte C, C1, C2.
Nej.
Det fanns A, B, C, C2.
Ja.
Ja. Och sen D är under.
Ja,
alltså exakt. Det är något annat. Det är som under League 2 i England.
Precis. Men det är ju också någon slags... Alltså där tjänar ju folk pengar och spelar fotboll. Och vi kan faktiskt koppla ihop det med Hammarby sen och vem som tränar dem. Ner till det så är det ju liksom... Det är på riktigt.
Jo, fast men det var det jag skulle komma till. C2 plockades sen bort och ersattes av D.
C2 och C1 blev en. Lega Pro.
Okej, det blev en och det serie. Har dykt upp under den.
Det har alltid funnits bakom C2.
Jo, men är det nu inne i värmen menar du?
Ja, alltså, det är i värmen.
Förbundsmässiga värmen.
Varese ville värva transferbomben. Det här är den minsta transferbomben som någonsin har lagts ut texten kring. Men Varese som... jag och Christian Borrell gjorde en stor sak att vi älskade, de hade bra sportchefer och så vidare. De har en velodromarena, jag var ner och kollade på dem ett par gånger och sådär. De var ju på väg upp i Serie A, de gjorde hade ett jättefint projekt. De är nere i D nu och går jättebra, satsar mot Serie B och verkligen liksom kom upp i finrummet igen för en klubb som Varese, så är Serie B verkligen finrummet. Så de storsatsar och då ville de värva till sitt mittfält i Serie D, men framförallt på sikt att liksom spela Serie C och ta upp dem i Serie B. Vem då? Niklas Maripo.
Ja.
Men det gick inte. Jag var lite involverad där med en kompis, italiensk agent. Så det blev ingen Niklas Maripano. Jag vet inte om det är officiellt vilken klubb han har skrivit på för.
Det vet jag inte jag heller. Men jag vet att han
Men jag säger det här nu då och så får Kimpa bipa det annars om det är inte officiellt. Det är BP. han blir ny mittfältare för BP. Skitsamma. Jag hjälpte en ung kille från Kalmar som heter Ludde att ta sig till
ta fel beslut i livet.
Han tog fan rätt beslut. Han vill
Du var väl även på han som vände hem med svansen mellan benen till Öysen. Vad heter han? Som var i
Olausson.
Exakt.
Ja. Nej men han gick till Utsikten sen. Nej men var på var jag inte, men jag hjälpte honom under deadline day. Ja. Nej, fan, du är ju, han hade ju dåliga rådgivare. Hade jag rådgivit så hade han ju spelat kvar i Italien och förmodligen spelat Serie A nu. Men hur som helst, tillbaka till Ludde då. Ung kille från Kalmar, ville testa sina vingar, kände att han inte vill liksom gå. Han var ju B-laget typ uppe och tränade med A-laget. Frågade mig om hjälp, så många liksom så här, skickade iväg en tweet eller någonting. Om jag kunde liksom hjälpa och kika på att åka ner till Italien och spela med typ ett Serie C-lag. För han var på den nivån. Då hittade vi ett Serie D-lag i Florens. Så vi löste alltihopa med boende och så vidare. Men då visade det sig att det här Serie D-laget hade missat att de hade flyttat deadline day tidigare för Serie D. Så när allting var klart och skickade in papprena och så vidare. Jag tror att han skulle tjäna, säg att han skulle tjäna 10 000 i månaden då. Och få lägenhet och sådär. Då, men det gick det ju inte. Så han fick ju spela med ett amatörlag istället och träna med de här. Så han tränade med dem och liksom höll igång fotbollen. Höften höll inte till slut och han utbildade sig till naprapat och var i Bayerns herrlag som någon slags assisterande, eller om han var huvudnaprapat.
Nej för fan, det är väl klots. Ingen flyttar på mycket klots.
Okay. Du kan det där bättre än mig. Hur som helst så landar han hos damerna.
Alltså klots kan nog fan köra träningarna här nu närmsta veckan. Ja. Det är inte omöjligt.
Ludde hamna hos Bayern när Isak var där som naprapat. Sen tog Pablo över och Pablo behövde en ass. Och han klev in som någon interim så länge. Alltså naprapat, interim, ass när Isak klev av och Pablo klev på.
Det låter som Bayern.
Ja, men det var ju verkligen Bayern. Och sen så blev de liksom ett par ihop i två säsonger. Så, när de gick upp och under förra säsongen. Men nu värvade herrarna tillbaka Ludde. Och jag hörde mig för lite hur läget var. Då visade det sig att nu i skarven mellan tränare
ja,
i herrlaget.
För att Hammarby har ju rivit med Christian. Exakt. Som gick under uppmärksammade former från Djurgården till Bayern. För att Djurgården tillät inte honom köra på med landslaget, va?
Nej, exakt.
Och det gjorde sen Bayern, men inte längre.
Nej.
Så och nu är Christian up for grabs igen.
Jag tror det.
Men då måste han väl eventuellt då sätta sin roll i landslaget på spel. Men, och det vill man ju inte.
Då är det Ludde, det är roligt då, för att Ludde som jag hjälpte det till Serie D, det sket sig höften paja. Han är nu interimtränare i Hammarby A-lag. Alltså här. Så liten fin säckknytning här, cirkelslutning på Serie D. Det jag skulle säga i alla fall, efter Serie D så har du Promozione Eccellenza som just är två det. Halvprofessionella serier som fortfarande går under samma förbund tror jag som Serie D. Dit gick vi upp.
Ja, men det är ju ett slukhål. Alltså det är ju...
Alltså ruskigt hög nivå på teknik.
Det är
och
sån här fall, om ingen är i skogen när ett träd faller, låter det då?
Där var jag i alla fall.
Gör Thomas Wilbacher 7 mål i Eccellenzan. Spelar det överhuvudtaget någon roll?
Säga vad man vill, men typ samma nivå som en
nej.
Stor svensk talang från Kalmar var jag ungefär som. Och sen efter det så kommer 1, 2, 3. Och sen så finns det en amatörliga. Men dit behöver vi inte gå. Ja.
Precis när jag kom upp i då Spångas A-lag, då hade en spelare som kallade sig Degen lämnat. eller slutat. Och han hade ju då bara strax innan spelat i Cesena. Ah. Och det var ju liksom,
det var mäktigt.
Det var ju ruskigt mäktigt.
Kolla YouTube-videos.
Degen hade lirat i Cesena. Hur som, ja. Vi inledde i alla fall med att konstatera att det har varit en jävla händelserik mittwoch. Och då pratar vi tyska och vi pratar midweek. Vi pratar måndag, tisdag, onsdag. När ni hör det här så är det torsdag. Och vad tycker du har stuckit ut mest? Jens Gustafsson, ny U21 förbundskapten. Kul på
det sticker ut minst.
Gör det?
Ja.
Nej, men alltså, man får väl ändå säga att Jens Gustafsson har varit en av de mest påpassade svenska tränare det senaste året. Med tanke på dels allt han gjorde för IFK Norrköping, hur han lämnade där i samband med den här liksom, ja, Peter Hunt-exiten också. It's time to get rebel! Han landar i Hajduk Split. Det gick väl så där. Mm. Eller var det Dinamo Zagreb? Nej, det kan inte vara
Split var det ju.
Det var väl Hajduk Split.
Ja.
Ja, exakt. Ja, det var det jag sa från början. Ja. Sen blev jag lite osäker. Men det får man ju bli. Nu är jag tillbaka. Det var starka vindar som blåste åt Söder och Bayern när då Milos drog till Trondheim. Men nu blir han alltså ursäkt för muskapten.
Starka uppgifter på att styrelsen verkligen ville ha Cifuentes. Mm-hmm. Och att Jesper Janssons första spår var Jens Gustafsson. Har jag.
Okej, okay. Så där fanns det en liten...
Nej, men jag såg att det
konflikt.
Nej, det fanns ingen konflikt. Där tror jag de var överens i slutändan. Det var inte dit jag ville komma. Jag såg att det figurerade massa tweets och uppgifter på att så här, ja, men Jesper Jansson fick som han ville. För det har varit lite snack, vet du. I Bayernled har det varit lite snack om...
Men vadå, då måste du egentligen ha menat tvärtom. Jesper Jansson ville ha Cifuentes.
Nej, han ville ha Jansa som jag förstod.
Så då fick ju Jesper Jansson inte som han ville?
Nej, absolut. Ja.
Eller?
Jo, men jag vill inte göra... Nej, det var mer som att oj, därför att det sprickar. De kom väl överens i slutändan, men jag såg att det tweetades mycket om att men Jesper Jansson, fan, nu fick han som han ville igen och vad bra han gör. Så här. Jag vill inte trycka ner Jesper Jansson här. Jag säger bara att det är ju kärlekens år och alltihopa. Men jag säger bara att det var styrelsens val. Cifuentes, han imponerade stort.
Ja, och det har ju Jens Gustafsson gjort sannoliken de senaste åren med sin talangutveckling. Således så kan det ju vara oerhört kompatibelt med då ett U21 förbundskaptens jobb.
Definitivt.
Men jag är lite orolig för vad den där posten har kommit att bli. Förstår du vad jag menar? Nej. Efter rollen.
Språngbräda till pengarna i England för Poja.
Alltså så här,
hur går det för Poja?
Det går väl jättedåligt.
Ja.
Jag läste någonstans att hans start resultatmässigt är den sämsta på över ett halvt sekel.
Ja. Fina halva seklet, du vet vad, oh jävlar vad länge.
Ja, men vi är nere på 50-tal senast någon inledde så svagt resultatmässigt.
Kan vara 70-tal om det är halvt sekel.
Och i senaste matchen så var det väl
FA-cupen sekel
mot något sånt här conference-lag där Barnsley fick spela en man mer i 70 minuter, men de behövde en... Det togs till förlängning innan de kunde brotta ner dem i alla fall. Nej, men det jag menade var att jag noterar bara att på, vad pratar vi nu? 2,5 år så har Rolle, Bartosz och Poja lämnat.
Mm.
Och jag kan tänka mig att Jens Gustafsson, alltså sett till, och inte för att jag liksom känner Jens AG utan och innan, men i hans ålder så kan jag tänka mig att han nog inte är klar med vare sig klubblagsfotbollen eller allsvenskan.
Känns ju ändå som en liten språngbräda till allsvenskan.
Precis,
och andra
uppdrag. Precis, och det är det jag menar. Ska det vara en språngbräda?
Jag tror det. Jag tror att det ska vara det. Alltså.
Okej, varför då?
Nej, för att det är alltså så här, U21-landslaget, det är ju ärofyllt, det är precis under A-landslaget, men det är fortfarande juniorfotboll. Det är junisbollen, va?
Mm. Jag tänker bara att en
och jag
en kontinuitet,
tror inte lönemässigt att det är så här.
Nej, men jag tror att en kontinuitet på U21 förbundskaptens sidan ändå gynnar A-landslagsverksamheten.
Kanske.
Jag tror det.
Men vad är kontinuitet då på den posten? Är det 3 år eller 5 år? Jag menar, han kan ju fortfarande använda det där som språngbräda, göra det bra i 3 år. Om det nu är kontinuitet.
Jag tycker förbundet ska börja röra sig tillbaka mot liksom att... Du har en fast tjänst som... Du är U21 förbundskapten. Här är guldklockan. Här har du först brödrost, sen guldklockan.
Ja, kanske det.
Nej, men så här, med olika viljor i U21-staben.
Mm.
så tror jag att det blir en jävla rulljans på spelare. Mm. Man har olika filosofier, man har olika ögon för spelare.
Jag köper det, men det är också en jävla rullians i de där ungdomslandslagen. Alltså det är in och ut och in och ut hela tiden med spelare.
Jag tänker i alla fall att för ett så begränsat resursmässigt fotbollsland som
Sverige,
att
de har en
kund, så behöver man ju liksom, tycker jag i alla fall, optimera alla de procent som går att optimera för A-landslagsverksamheten. För jag struntar lite i hur det går för U21-landslaget.
Jag tror att det viktiga är kontinuiteten,
att spelare som dyker upp i A-landslaget kan göra det så bra som möjligt.
Jag tror att det är viktigt att du har typ 92-orna som är ett slags huvudkull inför ett EM-kval med U21. Att du följer dem. Och sen förstår jag att det kommer in yngre spelare och sådär också. Mm. Men du följer den kullen och säger att det är då kanske på 3 år. Det är kontinuitet nog för att ha en förbundskapten för U21 och sen gör inget att byta om den förbundskaptenen tar klivet tillbaka till klubblagsfotbollen. Jag tror att det är nog kontinuitet. Du ska nog inte söka den där guldklockan.
Ja, kanske. Jag hoppas att Jens blir på posten ett tag. Till bollen som spelats då.
Fan vad röriga vi är.
Mm. Men det är väl så. Mitten av januari, transferfönstret är vidöppet.
Ja, men jag tycker det är härligt också på något sätt.
Alltså,
jag skulle vilja spreta till Djokovic på något sätt också. Och landa i Philip O'Connor. För jag såg att Per Bolund fick en hostattack framför kameran. Och nu har han testat positivt för covid-19. Det finns ju någonting med Djokovic som går att säga så här.
Ja.
Eller? Tennis-toto för svagt eller?
Ja, men blir inte det lite liksom så här krissigt?
Jo, kanske.
Nytt verb, nytt adjektiv.
Ja.
Att krissa.
Ja.
Var sen på bollen.
Ja, vi kanske är sena på bollen där. Vad vill du säga?
Jag tycker också att de som hänger med i Djoko-grejen, de gör ju det. Ja. Alltså, de som inte hänger med i Djoko-svängen ner från Australien och hör det här, de undrar, vad
pratar du? Ja, det är sant.
Så skit i det. Kan vi istället konstatera att det var den första versionen av framtidens Barca vi såg igår. Eller i alla fall den första gången ett slagkraftigt Barca dök upp igen på en fotbollsplan.
Ja, men det tycker jag. Alltså, det kändes som att det var en annan energi i laget. Det kändes som att det har gjorts ett arbete och att det arbetet nu börjar ge resultat.
Ja,
och det tycker jag man kommer ganska långt på.
Och sen så blev det ju väldigt tydligt hur många faktiska i alla fall namnmässigt starka profilspelare som har funnits i den där sjukstugan och på skadelistan senaste tiden som nu börjar komma tillbaka, och att de spelarna gör en jävla skillnad i vad man har för känsla kring Barcelonas slagstyrka när man ser startuppställningarna, när man ser dem ute på planen. Sen spelmässigt tycker jag också att Xavi börjar verkligen prägla det här laget på ett annat sätt än Ronald Koeman. Det finns en övertygelse, det finns en tro på att stora, stolta Barcelona ska återuppstå. Ferran Torres har anslutit, Dani Alves är tillbaka i backlinjen, och det är väl vad det är. Men jag vet inte, jag tycker att gårdagens insats i då Supercup-semifinalen mot Real Madrid i Saudiarabien ändå påvisade att Barça har det värsta bakom sig, om man kan säga så då. För jag tycker inte man ska behöva, man behöver inte dra enorma växlar av en förlust som det i slutändan blev i förlängningen. Men jag tycker att man står upp väldigt, väldigt bra mot ett jävligt bra Real Madrid för dagen, som mer eller mindre spelade bästa lag. Jag tycker att man absolut hade kunnat vinna den där matchen. Och som sagt, jag tycker att det syns både i laguppställning, i prestation och i i signaler, attityd.
Själv satt jag och mös bara i den 25:e minuten när vår pole precis var avslutad och Benzema spelade fram till Vinicius Junior. Jag tänkte bara, vi bene. Ja, men, så här, hur har saker och ting landat? Det har ju kommit in en del bra förslag, ska jag säga.
Ja.
Men
och Benzema jag vet att Polen, och Vinicius.
Ja, det är två bra.
De ligger ju bättre i munnen.
Så är det ju.
Än mina.
Men jag landar ändå i vi bene.
Exakt.
Det är det som har fastnat. Man kanske kan vi inte göra någonting åt.
Nej, och med det sagt så kanske man inte ska landa i ett smeknamn på duon, utan bara ett uttryck, ett positivt glädjeutrop.
Vi bene.
När de har gjort något bra. Vi bene. Jag tror att vi har någonting där.
Ja, jag tror
det. Nej, men håll med mig att även fast Real Madrid då avancerar här och Vinicius, Benzema och
avancerar, och det är så bisarrt. Mm. Spela supercupen och ska hålla på att spela semifinal.
Fast jag kan ändå tycka att det finns någon slags rimlig lösning i det där, även fast jag nu undrar vad gör egentligen Athletic Club där?
Nu satte du mig på potta. Ja, vad fan gör? Varför det? Har Martin...
alltså, det var ju Real Sociedad som vann den där uppskjutna cupfinalen.
Ja. Hon kanske har dragit sig ur.
Atletico Madrid måste ju vara där i form av regerande mästare.
Nu sitter ju Pinitor och La Liga-runkarna där och vet precis.
Men det är som den här sista helgen...
Det är också roligt att inte veta.
Det är som den här sista helgen i januari. Har du noterat det?
Nej.
Ingen fotboll från England. Ingen fotboll från Spanien. Ingen fotboll från Italien. Ingen fotboll från Tyskland. Ingen fotboll från Frankrike. Det är något nytt, oerhört märkligt uppehåll sista helgen i januari. Och det hänvisas till att det nordamerikanska VM-kvalet ska spelas. Och att typ AFCON går in i något slags avgörande skede. Jag förstår faktiskt ingenting. Varför har... alltså så här...
nytt jävla påfund. Och så är det slutet på silly season, så klubbarna kanske vill fokusera. Så de har gått med på det. Alltså från UEFA-håll.
Har vi inte pratat i ett halvår om hur extremt pressat spelschemat är? Att det är omänskligt och att nu ska liksom det ska bedrivas fotbollsmatcher var tredje dag.
Uppskjutna
och
det här... matcher på det.
Ja. Och sen helt plötsligt, från ingenstans, dyker det upp ett tomrum på 10 dagar. Och ingen har sagt någonting om det.
Nej, men jag tänker att UEFA-klubbarna har gått med på det.
Olle Junell Lindberg, producent för både Champions League och fotbollssöndag Europa. Han ringde mig för några dagar sedan och sa: vet du varför det inte spelas någon Serie A-fotboll eller Liga-fotboll sista helgen?
Eller någon annan jävla fotboll?
Nej. Vet, jag har inte hört Janne prata. Alltså, du vet, det hade ju varit en sak ifall det är så här: nu är det landslagsbreak.
Ja.
Det finns ingen landslagsverksamhet planerat överhuvudtaget. Är det någon som... liksom...
är det någon som vet någonting om Athletic Club de Bilbao och om det här jävla breaket? Hör av er till oss. Vi finns på totobalotta@gmail.com och sociala medier.
Ja, och dessutom så finns det ingen logik i att hänvisa till afrikanska mästerskapen, tycker jag. För att om det var någon gång som man skulle liksom...
skjuta upp, så är det nu.
Så är det nu. När samtliga då landslag är i drift nere i Kamerun.
Mm.
Alltså att hänvisa till då sista helgen i januari. Vad kan det vara då? Semifinalläge.
Mm.
Jag förstår faktiskt ingenting. Då i alla fall så går vi en väldigt fotbollstorr helg till mötes. Alltså om
du har ju kvartsfinaler den 29-30 januari.
Ja, då är det väl kvartsfinalspel då? Ja,
exakt. 8 lagar, va?
Jag förstår faktiskt ingenting. Hur som helst, tillbaks till då Supercupen, den spanska, nere i Saudiarabien. Det var en jävla fin match i alla fall. Jag tyckte det var, även fast alltså så här, omgivningen och inramningen...
Jo, den kan man liksom prata om för sig. Mm. Men låt oss prata om matchen då.
Ja, jag måste säga att det var kul att se Barcelona igen igår.
Jag håller med, jag tycker att det, generellt sett igår var en jävligt rolig fotbollskväll. Alltså, dels märkte man att den matchen betydde väldigt mycket. Alltså, den här titeln, Supercoppa-titeln, både i Spanien och i... Italien, jag vet inte, du kan väl fylla i på England där, Community Shield, men liksom att det har blivit prestigefyllt. Alltså det är en möjlighet att vinna en titel, lyfta den mot himlen, även om det bara är en match. Alltså den betyder mycket. Alltså, märkte man jättetydligt också på den tuffa alltså bra matchen, ska jag säga.
Vet du vilken som inte riktigt flyger den?
Nej.
Den svenska supercupen.
Finns den?
Alltså jag vet
helt
att
ärligt, alltså.
Den har funnits i väldigt liksom nära tid tillbaka. Eventuellt finns den fortfarande. Ja. Men jag tror faktiskt att man...
corona istället och följde.
Exakt. Liksom. Exakt. Den kan ha försvunnit i liksom pandemin någonstans. Eventuellt ska den knycklas upp igen och dammas av.
Ja.
Men jag vet att den spelades för bara 2-3 år sedan.
Ja. Nej, men så här,
då flög det
alltså
inte.
Jag köper att kuppen har ett värde. Jag köper att lyfta. Alltså, varför spelar de här liksom proffsen fotboll? Varför finns de här klubbarna? Jo, för att vinna titlar. Köper det, men då måste det liksom landa rätt också, oavsett om du spelar Saudiarabien eller på Giuseppe Meazza. Det måste bli riktiga matcher, det måste smälla, det måste vara känslor. Och jag tycker liksom att matchen på Meazza igår med, ja, med så mycket folk man får ta in, liksom bra tryck, det var en final. Det måste vara en finalkänsla över matchen.
Och det tycker jag verkligen till den här nya lilla grodperspektivkameran mellan bänkarna.
Det tycker jag.
Den var ruskigt fräsch.
Ja, jag gillar den också.
Jag hoppas att den flyttar med in i
Serie A. Kan du förklara den liksom, för de som inte såg?
Nej, men alltså, det finns ju då grodperspektiv. Det är när det filmas från marknivå.
Ja.
Och så är det väl fågelperspektiv då, när det filmas ovanifrån. Och igår då i den italienska supercupfinalen mellan Inter och Juventus så var en sån kamera placerad då mellan de tekniska områdena längs sidlinjen. Så att man underifrån med lite gräs suddigt i förgrunden filmade liksom Allegri, Simone Inzaghi, bänkarna från ett nytt perspektiv, från en ny vinkel som kändes jävligt liksom fräsch och nyskapande. Och man kände att man som tittare fick en helt annan liksom närhet till det som hände precis på touchlinan. Mm.
Vad tycker du annars om nya vinklar? Det som har varit mest på tal är ju straffvinkeln i Premier League när man ser rakt bakifrån som på FIFA.
Ja, jag skulle nog säga att det som verkligen har fått ett uppsving här på sistone och som jag tycker är nyskapande, det är ju den här, det var ju La Liga man började med det, där man filmar med ett helt nytt skärpedjup. Alltså där det blir då skarpt i förgrunden, lite mer suddigt i bakgrunden. Och ni som tittar på Simors sändningar från La Liga, ni har säkert noterat det här, och ni som inte har gjort det, notera det, för det här börjar sprida sig. Jag har sett att samma kameror används ju i Tyskland, men just den här att man kommer nära, och det känns som att man, nej, jag vet inte, det blir en uppdaterad tv-upplevelse.
Vet du när man kan göra detta? Väldigt bra. Söndagar. Ja. Då är det ju nämligen fotbollssöndag Europa.
Precis.
Och ni har ju börjat i helgen. Mm. Jag vet inte hur tydliga vi var förra torsdagen, men fotbollssöndag Europa är igång. Dock inte sista helgen i januari. Och
nej,
bara
om vi inte kör någon sån här matchfri sändning då?
Ja, kanske det. Eller så kanske ni bara ska göra Beck. För nu kommer ju andra Beck-filmer. Eller ska komma fyra nya. Första är släppt i juletider.
Kommer på juldagen.
Ja, precis. Och den andra släpps då nästa vecka.
Underbart.
Ja, det är väl underbart.
Ja. Det ska vi uppmärksamma på andra sätt. Men redan nu på söndag, alltså årets andra fotbollssöndag i Europa, Atalanta-Inter.
Svår.
Fokusmatch.
Ja, svår.
Mm, jävla fin tillställning det kan bli. Inter som då kommer med en rykande färsk titel. Den första för kalenderåret 2022 har delats ut. Inter slår Juventus. Det krävdes 120 minuter och en sekund för Inter och Alexis Sanchez att brotta ner Juventus. Men...
Och som neutral fotbollstittare så känner man besvikelse. För man vill ju... Alltså, har vi kommit hela vägen hit? Ge mig då det här jävla straffavgörandet!
Kanske. Å andra sidan så finns det ju någonting i att Juventus åker på det i slutet.
Jag vet. Alltså jag såg rubriken i Gazzetta dello Sport idag var ju liksom så här, men det var quasi max, nästan max. Alltså att han på något sätt har skapat det här laget så som man vill ha det här laget. Det är tungt, de... står ju upp jättebra mot ett jättebra Inter och att man var på rätt väg. Vi pratade om Xavi, att han började hitta rätt och så här. Det har tagit lite tid för Max att liksom forma det här laget med skador och med en trupp kanske som inte har varit maxvärdig och sådär. Men jag tycker att det fanns, precis som för Barcelona igår, någonting jävligt positivt att ta med sig också för Juventus del. Nu är det ju väldigt kort tid sedan, precis som för Barcelona, som Juventus bara vann titlar och bara skulle ha vunnit igår. Så här. Det är en förbisprungning av Inter som kliver in som favoriter. Men det är ändå viktigt att liksom kunna se de här små positiva delarna också från Juventus håll. Och det tycker jag man kan ta med sig från igår.
Ja, och jag tycker också att Juventus visar sin... liksom mentalitet som sitter i de där svartvita ränderna.
Mm. Bonucci att det finns, fick aldrig komma in. Nej, men du vet att han skulle in och slå straff.
Ja, han fick ju slå någon annan istället, va?
Ja, exakt.
Han lappade väl på någon Inter-stabs
medlem där. Lappa på, men det var väl...
Hytte med näven,
ja.
Alltså, det var,
han var ju näven
i
ansiktet. Det var gruff. Ja, det var lilla lavetten.
Mm. Det var det jag skulle komma till, att som du är inne på, jag tycker att Juventus står upp jävligt bra och att studsa tillbaka. Nu hade man ju förvisso förmodligen jävligt styva segel med tanke på att man lämnade Olympico med 3 poäng och vänder ett 1-3 underläge mot Roma så sent som i söndags. Men att det bara är dagar efter då man har fått Chiesa långtidsskadad. Det började ju snackas igår om att Dybala inte kommer förlänga sitt kontrakt. Man möter ett Inter i toppform på bortaplan. Jag tycker att Juventus står upp jävligt bra. Och de hade ju absolut kunnat vinna matchen. Men det jag skulle landa i där när jag summerade vad som hände efter 120 minuter och en sekund, så var det ju liksom, jag tycker att det var symptomatiskt för hans fina form för dagen att Alexis Sanchez avgör. Men Alexandros misstag som leder fram till det här målet, där han alltså efter 120 minuter, vi är sekunder ifrån en straffsparksläggning,
Bonucci,
och någonstans
in,
då procentuellt ett 50-50 läge att lösa den där titeln, då väljer han att brösta hem inlägget. Jag vet inte om man tänker att den här är till Perin eller om det är till en försvarskollega. Han skickar upp bröstet i alla fall. Darmian uppfattar ju det här, pilar förbi på insidan, stöter ner bollen till Alexis Sanchez som kan smälla in den från 2 meters håll. Och jag känner bara att man kan faktiskt inte göra så. Alltså skit ska skit ha är ju en devis jag lever efter.
Alla är få en del då.
Och jag tycker faktiskt att det där inte får hända. Nej. Det kan hända och leda till ett baklängesmål när man leder med 3 bollar. För att man liksom så här, man vill visa sin kyla och man har ingen riskkalkyl i realtid. Utan man drar en rövare, hoppas att det ska gå hem, det kommer se bra ut. Skulle det gå åt helvete, ja, men då har det i alla fall inte kostat några poäng. Men i en final, när en titel står på spel, och herregud, för Juventus i många år senaste decenniet har ju den där superkoppatiteln, det har ju varit vad det har varit. Men igår, har den någonsin betytt mer för Juventus än vad den gjorde igår? Jag tror inte det. Alltså det hade ju verkligen varit Juventus sätt att liksom, lugn, vi är fortfarande här. Alltså vi är inte många meter efter Inter. Så det hade ju varit ett helt annat signalvärde i den där titeln om Juventus hade fått lyfta den på Giuseppe Meazza och inte Inter. Men att i det läget, med de insatserna, med det liksom klockslaget på matchuret, brösta hem den, riskera allting. Nej, jag tycker faktiskt att det är för jävla dåligt, ja, av Alexandro.
Det är.
Kul för övrigt att Simone Inzaghi gör en Lotito, ja, och drar baksidan när han följer upp det här målet med ett målplansstormande jubel.
Du vet vad Simone Inzaghis grej är annars? Att snubbla. Han har ju de senaste åren snubblat 10 gånger. Alltså han kommer ut i italienska lågskor.
Ja. Alltså jag såg honom senast här bara för några veckor sedan dra på arslet i trappen
exakt,
ner.
Exakt, jag höll på att sluta illa. Han har ju kunnat landa på svanskota. Men han är ju gammal atlet och ser ju fortfarande ut att vara i ganska bra form. Trots allt, Simone Inzaghi, så han klarade att parera det snubblet. Men han har de senaste åren snubblat väldigt mycket, halkat väldigt mycket.
Han har dock, för att vara atletisk, märklig dubbelhaka.
Ja, jag vet. Han är så smaltjock. Det är liksom pastan har satt sig helt i dubbelhakan. Du vet ju vad Filippo Inzaghis grej var annars, och som är fortfarande här. Han ser ju urmärglad ut. Jag tror han äter på samma sätt. Det är bara att äta bresaola med rucola.
Aha.
Han gjorde det under sin karriär.
Det är sant.
Ja, exakt. Då skippar du ganska mycket kolhydrater och sådär.
Vilka andra spelares dieter har du lagt på minnet genom åren?
Nej, men jag kommer ju ihåg när...
Per Texas Johansson, du vet. Ja. Gamla vänsterbacken som gjorde 28 år i Halmstad.
Ja.
Han käkade ju kokt broccoli och kokt kyckling till frukost.
Kokt?
Yes. Kokt kyckling, kokt broccoli till frukost. I alla år.
Nu är inte det någon diet, men jag kommer ihåg när Berbatov skulle bli seriös.
Pannbenet att göra det när man spelar i Halmstad BK. Som 33-åring. Det är så jävla imponerande, tycker jag.
Men jag kommer ihåg när Berbatov skulle bli seriös och verkligen ta sin karriär på allvar och sprang milen varje morgon. Det minns jag.
Det gjorde han ju inte.
Nej, han sa att han gjorde det i alla fall, men han sprang 4 kilometer och tyckte att det kändes som en mil.
Ja.
Och sen tog han en cig ändå.
Förmodligen.
Ja. Nej.
Men okej, Pippo käkade bresaola och rucola.
Ja, men det var roligt när Fiorentinas sportchef Pantaleo Corvino skulle gå på diet för att han liksom gjort sin andra bypass-operation. Och så att nu äter jag väldigt mycket musslor. Problemet var att han käkade 3 kilo musslor varje gång. Han liksom tryckte i sig musslor. Det är alltså 3 nät musslor. Det är ett sjukt, det spelar ingen roll att det är musslor. Det är för mycket mat att ta in.
Ja. Så är det. Ja, nej men okej, Simone Inzaghis grej är att halka. Nu när
för
du säger
att de råa med lite citron.
Det låter ju direkt vidrigt faktiskt.
Ja, kan, ah, det är gott.
Ja, ja. Tre nät, råa musslor med lite citron.
Händer mycket i magen.
Nej,
där.
Nej, alltså. Tack. Men Simone Inzaghi då, hans grej är att ramla. Och nu när du säger det så kom jag på det för att jag såg det återigen och uppmärksammas här när han drog parslet i trappen ner från San Siros inneplan där. Men man såg ju på det här målvrålet, även fast det slutade i en pullad hamstring, att alltså, han visste ju också vad den här bucklan betydde.
Ja, ja, absolut, absolut. Och jag menar så här, han blir ju något slags kvitto också. Menar, han kommer alltid ha med sig den här titeln alldeles oavsett vad som händer. Han är på väg att vinna Serie A. Jag tror att det bara är Milan emot nu. Och ändå få med sig den här. Det blir en bonus liksom. Man märker det på tränaren när de summerar sin tid någonstans. Att den här superkoppa-titeln, den sitter i.
Men du, får jag bara... Vi har ju pratat en del Juventus hit och en del Juventus dit här senaste månaderna. Inte minst då med ett Dejan Kulusevski-perspektiv. Mm. Vart han ska ta vägen och så vidare. Nu måste jag bara liksom så här... Din direkta take på att man bara inom några dagar blir av med Federico Chiesa. Eventuellt året ut. Det är väl rimligt att anta att ett knappt kalenderår hinner gå på en korsbandsskada. Men att det i samma veva då dyker upp ganska tydliga indikationer på att Paulo Dybala inte kommer förlänga sitt kontrakt som går ut i sommaren.
Jag vill ha så jävla mycket deg. Jag tror det som är problemet.
Ja, och det hade jag också velat ha ifall jag hade hetat Paulo Dybala. Spelat i Juventus, att okej, vi kanske inte längre är slagkraftiga på den nivån vi varit förut. Alltså, vi kan gå långt i Champions League, vi vinner Serie A. Nu känner väl Dybala i den åldern han är att okej, ska vi inte vara med och vara realistiska Champions League-semifinalister eller kanske för den sakens skull inte längre prenumerera på en ligatitel, då ska jag fan ha bra betalt i alla fall om jag ska stanna här.
Vad han också bidragit till, skadar hela tiden, glaslirare, alltså är fantastisk i sina bästa stunder, men om jag är för få och för korta som han är, Paulo Dybala som ska leda Juventus, det är de pengarna han vill ha. Paulo Dybala som leder Juventus från anfallspositionen. Det är ensam cirkus om det behövs. Alltså det är den typen av lön i Juventus i en kvartsfinal i Europa. Det tycker inte han förtjänar.
Nej, men du ser inte rimligheten i heller att han i det här läget då faktiskt tänker och känner att, vet ni,
han är 28. Tänker. Ja, något sånt.
Alltså, han har ju han har ett riktigt bra kontrakt i sig i ett riktigt bra sportsligt projekt.
Ja.
För han är ju, som du är inne på, när han är fit for fight, väldigt, väldigt slagkraftig.
Ja.
Och jag tror att det finns ganska många lag, projekt i sportslig slagstyrka som skulle må väldigt bra av Paulo Dybala i sitt lag. Men då blir det ytterligare en grej på hög här. Alltså Buffon har lämnat Juventus och liksom klubben med allt vad han stod för. Chiellini kommer göra det.
Hoppas att Chiellini fortsätter spela fotboll tills han dör. Alltså Bonucci, lång tid.
Är inte känslan kring Leonardo Bonucci att han är inte, och jag tyckte man fick det ganska liksom bevisat i Milan, att ensam är Bonucci sant. Någon annan.
Ja, han
behöver vara bland Buffon, Chiellini,
han har en attityd
Pirlo.
Att vara den stora ledaren, men det är alltid någon bredvid honom som är den stora ledaren.
Ja, eller att han liksom steppar upp bredvid stora ledaren.
Jag menar ju det.
Ja. Och jag tror att Bonucci utan Buffon, var det lider utan Chiellini, när han inte längre har någon stor campione framför sig på mittfältet, ja, men då är Leonardo Bonucci någon som börjar liksom jiddra med en interledare snarare än att man visar klassen.
Men jag tror att det är sjukt viktigt för Juventus när du liksom är inne på Bonucci här, att motivera och fortsätta med Chiellini. Alltså så här, i det här läget kan inte han försvinna. Han kan inte sluta spela fotboll i sommar. Utan han måste lära fotboll ett tag till i Juventus.
Ja, jag ska lämna alla de här tanken i alla fall med en rak fråga till dig. Ja. Om nu Chiellini slutar i sommar, om Dybala försvinner på ett utgående kontrakt och lämnar, om Chiesa, ja, av allt att döma, inte spelar fotboll mer 2022.
Fast vadå? Alltså 8 månader borde väl räcka för ett korsband, eller?
Okej, säg att han spelar fotboll igen först september. I september, oktober. Ja. Alltså, Ronaldo har lämnat med alla sina mål han garanterade. Alltså, det går att lägga ganska många anledningar och olika beståndsdelar på hög här. Dessutom så står man eventuellt kvar med Max Allegri efter ett på pappret misslyckat resultatmässigt mål ifall man heter Juventus. Alltså, vad för ringar på vattnet får det?
Men alltså, de måste ju svara upp redan i januari nu här med värvningar. Dels måste de fixa till den här truppen. De kan ju inte göra sig av med nyckelspelare. De kan inte ens göra sig av med truppspelare. Så ta Kulusevski till exempel. Det är ju 100% nej. Det går inte. Man måste ha honom. Man måste försöka hitta formen på honom. Vad nu Allegri ska göra. Han var ju bättre än Dybala i alla fall igår. Det tycker jag. Han låg halvt bakom också ett mål där. Men också värva någonting. Alltså måste visa att liket lever lite grann på transfermarknaden. Nedved och gänget måste liksom steppa upp. De måste ju också hitta rätt i den nya sportsliga ledningskonstellationen på något sätt. Och måste börja visa det här nu. Och framförallt i sommar, så vad finns det för muskler då? Vi vet att det har varit en rätt ansträngd ekonomi, men de måste värva rätt. De får inte göra något fel här nu, för då riskerar de att faktiskt liksom gå in lite i en era där de ligger lite för långt efter.
Ja, samtidigt så är väl det enda man hör, det är typ att Arthur ska lämna för Arsenal resten av säsongen.
Ja, exakt. Om det då kan lösgöra lönebudget för att värva in någonting, ja, men då vill det ju till att de plockar rätt spelare. Så att rätt spelare kommer in i det här Juventus. Ja. Men jag skulle gärna vilja se någonting här nu i januari som visar att man lever.
Ja, för jag måste
ta Champions League-platsen. Jag tror att det är fundamentalt för att man inte ska halka efter. Att man faktiskt tar den där sista Champions League-platsen.
Ja, och så som det har sett ut nu med Chiesa out resten av säsongen. Ja. Om en Dybala hamnar i ett läge där han inte längre ska vara kvar. Jag menar, hur mycket tappar man i kvalitet från Dybala när han väl spelar under de här månaderna då? Och då har vi ett läge tabellmässigt där Juventus redan har fyra lag framför sig. Ja. Jag ser inte Atalanta sakta ner nu med tanke på att de dessutom fick lämna gruppspelsfasen av Champions League. De kommer nog ta Europa League för vad det är, men inte riskera att bränna en Champions League-spot.
Exakt.
Milan har ju en buffert ner.
Alltså de är för bra också, de kommer exakt.
Inte bara glömma. Napoli, ja, alltså det känns väl som det mest liksom skadeskjutna.
Nej, men det kommer bytet ju bli det
Juventus
du säger.
Att komma ikapp. Men vad finns det för språng i liksom lejonet Juventus? Mm. Hur halt är inte det?
Nej, men,
och missar man då Champions League på det? Alltså,
det du säger är att det kommer bli tajt.
Tar vi knäcken av Juventus här?
Nej, men så här, fram till 38:e omgången kommer det att vara tajt. Alltså, de kommer vara på håret om de löser Champions League. Mm. Så att, jag menar, så här, de lever ju farligt och därför måste man göra allting rätt redan nu i januari. Men då kan vi också ta med sig den här prestationen igår och säga att ja, men kanske bör de hitta lite rätt trots skador och så vidare.
Finns inte väldigt mycket rätt i att öppna lädret och ge Milan vad de vill ha nu för Frankesi?
Jo, det tycker jag. Om han nu vill det verkar ju som att han inte vill förlänga.
Han vill ha deg.
Kanske också lämna. Alltså, jag är inte så jävla säker på liksom, ja, men, att det bara handlar om deg.
Ja, men det är det jag menar.
Att han vill byta miljö.
Ja, alltså, pratar du landsmässigt nu?
Ja.
Okej.
Okay. Att han vill testa Premier League. Alltså, ja. jag är inte så jävla säker på att han vill spela i Milan. Samtidigt så...
Nej, men det är liksom, därför jag säger att Juventus är då i ett läge. Jo, men är det någonting Juventus behöver?
Absolut.
Så är det ju
en Frankesi. De verkar inte fatta det dock.
Är det någonting vi vet så är det att Frankesi sitter på ett utgående kontrakt och tjänar idag 5 miljoner. 4,5-5 miljoner netto. Han vill ha 8-9. Mm. Det vi också vet är
att Brozovic Paolo Maldini förlängde och tjänar 6 miljoner netto.
Otroliga
topp 10 i Serie A. Tjänar.
Det vi också vet är att Paolo Maldini senaste året har blivit av med Donnarumma utan några som helst pengar. Och Hakan Çalhanoğlu utan några som helst pengar. Mm. Alltså, är det någon gång man cashar in på ett liksom halvårt återstående kontrakt? Ja, då får han ju göra det nu. Annars kommer han ju se Frankesi följa samma väg. Och göra hattrick i någon slags nyckelspelare vi fick inte ens betalt för honom.
Hur som helst med Juventus efter matchen igår och ju mer vi pratar om Juventus så känner jag att Chiellinis form och alltså eventuella skador kommer bli nyckeln för Juventus. Men är han skadefri under den här våren, då tar de tredje platsen, kanske till och med andra platsen från Milan.
Okay.
Så jävla bra igen.
Ja, men med all respekt för Giorgio Chiellini och allt han har gjort, jag tycker att det är ett väldigt, väldigt tydligt liksom sjukdomssymptom på hur illa ställt det är med Juventus. När han,
jag tror snarare ett bevis på hur bra han är.
Eventuellt in i säsongen 22. Hej. Jag säger inget annat än att jag har den högsta respekt för Giorgio Chiellini. Förutom det att jag inte köper den här jävla good guy-grejen som alla har gått på sista två åren. Men att han eventuellt ska gå in som MVP i Juventus säsongen 22-23.
Det är bara ett tecken på att Giorgio Chiellini är fortfarande topp 5 mittbackar i världen.
Ja.
Så jävla fin alltså.
Ja, det får man säga. This just in, tror jag i alla fall. Jag vet inte. Men Gnaget släpper och får det då till Vejle. Och det är väl där Västra med.
Men gör mycket rätt, va?
Det finns ju en logik där. Ja, men det frigörs väl kapital här. Och får det Hen och Stefan Silva, Saku. Det är någon som ska in. Det är någon pusselbit som ska in.
Så är det.
Och jag tror nog att John Guidetti kommer stå där på Karlberg någon gång i februari.
Ja.
Jag säger innan första mars.
Ja.
Så har jag det sagt.
Jag hör vad du säger.
Ja.
Jag hör vad du säger.
På tal bara om den svenska transfermarknaden. Det är ju trots allt januari och öppet fönster även här. Så sa jag ju inledningsvis där att jag har fått två nya gubbar inom den svenska fotbollen. En av dem heter Haris Avdiu. Eller Haris Avdiu.
Aldrig hört.
Nej, det förstår jag. Det här är en göteborgskille som har harvat runt från Häckens organisation till Gunnilse, till Torslanda, till Utsikten och de senaste säsongerna huserat i Angered. Han är född 97, 24 år således och värvades i slutet av december till den allsvenska nykomlingen Värnamo. Mm. Och vad är det som då sticker ut med Haris Avdiu? Jag noterade det här när det skedde. Men sen så var det jul och nyår och vi hade bunkrade avsnitt. Och sen så följde bort i det där mellandagsavsnittet vi gjorde. Det är därför jag inte har uppmärksammat honom förrän nu. Men jag vill verkligen inte bomma möjligheten att redan nu i januari, precis när säsongen har dragit igång för de allsvenska klubbarna, att det här är Toto Balottos gubbe. Han gjorde i division 2 förra säsongen i Angered. Hur många mål då?
37.
39.
Oj.
Alltså, säga vad man vill om division 2 kontra allsvenskan.
Kan man göra 39 i division 2, då kan man också göra mål i allsvenskan.
Och vad jag har förstått så gör han det också som en ytterforward. Inte som en spjutspets.
Säg namnet igen.
Haris Avdiu. Av de intervjuer jag läst där han uttalar sig om då att han har signat för Värnamo, att han är i allsvenskan, verkar vara en jävligt ödmjuk kille. Han verkar vara en
så snygg.
Ja, men spelare med fötterna på jorden och som är beredd att jobba hårt och som verkligen går in i det här med inställningen att allsvenskan är någonting annat än division 2. Men jag säger det igen, 39 mål i division 2 som ytterforward.
Ja, det är otroligt.
Det är siffror.
Det är som lekstuga.
Alltså, kan man göra mål på en nivå så behöver inte det betyda att man kan göra mål på en annan nivå.
Nej.
Men kan man göra 39 mål på en nivå,
då så betyder det någonting.
Det betyder att man gör någonting som ytterst, ytterst få spelare kan göra.
Det är några ytterbackar som har fått åka i division 2.
Nej, men alltså, jag är så jävla spänd på att se den här gubben börja liksom visa någonting.
Men jag tycker också
någonting.
Att det finns något fräscht i det här att du har inte sett en frame.
Nej. Men 39 mål. Alltså, så här, ja. Hade det stått 26 mål.
Mm.
Hade inte lyft på ögonbrynen.
Hade det stått 29 mål.
Mm. Ja, då hade man tänkt så här.
Jag ser en bild på
honom. Men 39 mål. Mm. Vad fan alltså, är det?
Mitt tips bara, jag ser Haris Avdiu här. Nu drar jag stora växlar på utseendet där. Men så här, inga halstatueringar nu. Han har nämligen en halstatueringsaura.
Det är lustigt att du säger det. För från Haris Avdiu till nästa gubbe, som är min gubbe, säsongen 2022.
Säg inte Skamacka, för jag har redan liksom tagit honom.
Hörru du, nu får du hålla i dig. Blåvitt värvade den här gubben för 4 dagar sedan.
Mm.
Erik Sorga. 22-årig est som har spelat sin fotboll i USA senaste åren.
Uh-huh. College fotboll eller?
Slå en kik på, nej han har varit i DC United i MLS.
Aha, ja, alltså, gamla klass. DC United var, ägdes väl av alltså samma ägare som var, alltså Filippinen som var i Inter.
Eventuellt, men DC United är väl för evigt förknippat med att det var väl där Freddy Adu kom fram.
Vad hette han så?
Erik Sorga, stavas som det låter. Erik med K-S-O-R-G-A.
Ja, jag ser det här.
Det här är en lirare.
Jätteblond.
Också jättetatuerad. Alltså han ser snarare ut att vara med i Kartellen än att tillhöra IFK Göteborgs A-lagsgrupp. Jag gick in på hans Instagram och kände direkt det här. Det här är show.
Erik, vänta.
Jag tror, alltså så här, och tillåt mig att vara liksom väldigt då generaliserande, dömande bara av en fotbollsspelares utseende. Jag tror att den här gubben med nummer 11 på ryggen, bredvid Marcus Berg, under Micke Stare. Nej, alltså, han ser så hungrig ut. Han ser så satans,
och han är redan
jävla
i...
hungrig ut.
Ja.
Jag tror...
Pigg i blicken.
Jo men alltså, som sagt, alltså, det ser ut som en gubbe som ska ha 32 miljoner följare på Instagram.
Ja.
Det ser ut som en kille som är uppe vid, vad heter det, Götaplatsen och sladdar med någon jävla Lambo.
Stinker ju också deg.
Jag älskar honom.
Så mycket har tjänat han på
Jag vet inte. Jag älskar honom.
Ja.
Han ser, alltså, du vet... Håll med mig om att han ser ut att ha liksom två listätter.
Visa nu en bild på när han är
ihop med Lil Wayne.
Herregud, vilken star aura det är över den här gubben.
Han känns redan för stor för Göteborg. Småstaden Göteborg. De har ingen aning om vad som precis har virvlat in i den där jävla hålan.
Nej, Versace Couture. Alltså där, ja. Okej, jag köper det.
Ja,
så två roliga
Haris Avdiu och Erik Sorga.
Ja, härligt.
Har vi tagit rygg på.
Inte en frame har vi sett av någon.
Vi har inte sett en frame av någon av dem. Men Toto Balotto kommer. Jag tror att vi ska lägga in en gång varannan vecka. Mm. Någon slags här, bara uppdatering på de här två filurerna.
Kan vara en gång i månaden.
Ja, nu.
Ja.
Men under säsong sen.
Okay.
Sorga och Avdiu.
Ja.
Det blir en kontinuerlig uppdatering gällande den här duon.
Underbart.
Det kan jag påstå. Aston Villa, vad fan håller de på med?
Ja, jag vet inte.
Har du sett?
Ja.
Alltså, post Coutinho så har man klippt Lucas Ding.
Mm.
Det är en jävla värvning.
Två sjuka värvningar.
Jag menar, alltså man plockar en fransk landslags vänsterback från en liksom Premier League-konkurrent.
Han är liksom topp 10 favoritgubbe i FPL under flera år.
Jo, men han har ju varit han har ju varit en av Evertons absolut bästa spelare de senaste 4 åren. Det är ju bara att han verkar ha hamnat snett under Rafa Benitez.
Ja.
Men att man i det läget...
Villa där.
Att man i det läget kan plocka honom till Aston Villa som då gör en satsning. Igår så dök det väl upp Bissouma från Brighton som också är i sina bästa stunder en riktig jävla kvalitetsspelare på det där mittfältet. Man har redan plockat Coutinho. Man har sen i somras fyllt på med både Bailey och Ings och Buendia och där finns Watkins, McGinn, där har du Martinez i mål. Tyrone Mings går väl åsikterna isär. Jag förstår de som hävdar att Tyrone Mings är aningen överskattad. Men vad fan, Matty Cash, polsk landslagsman sen i höstas. Alltså,
de får ju börja vinna lite också.
Och på tal om hunger, Steven Gerrard.
Mm.
Alltså,
jo, men de är fortfarande på 14:e plats i Premier League. Alltså, det måste ju börja hända lite.
Ja, herregud. Det är väl klart att det ska göra det. Men jag tycker att deras insats borta mot Manchester United här i FA-cupen
i måndags kväll. Är tecken på att det börjar hända.
Jo, men alltså så här, du åker inte... Om du heter Aston Villa så åker man inte till Old Trafford. Även fast United vacklar för tillfället. Och spelar ut United som de gör... Om man inte mår ganska så bra. Och jag tror att räddningsplankerna i den absoluta botten av Premier League är så pass många att Villa kommer inte behöva liksom oroa sig och börja titta neråt.
Mm.
Utan de kan bara titta uppåt. Och så tajt som det ändå är i den där liksom mittsektionen av den där tabellen så är jag helt övertygad om att Villa de kommer rada upp segrar under den här våren.
Men då ska vi avsluta i AFCON bara. Vi är dryga timmen här strax. Du sa ju så här, Justin. Justin från AFCON här nu.
En bårbil inte få stopp på grejerna innan man alltså kör på spelaren som behöver medicinsk vård som ligger på båren.
The gift that just keeps on giving. Ja.
Och ni alla har ju förmodligen hängt med i det som skedde här i matchen mellan Tunisien och
Mali.
Igår onsdag. Där då domaren, tidigare dömd för ganska tydliga mutskandaler och korruptionsfiffel, alltså väljer att blåsa av matchen när Mali leder med 1-0 efter 85 minuter. Det blir ju tumult från den tunisiska bänken. Vad i helvete är det som händer? Alltså okej, när man bränner någon tilläggsminut här och där för att det firas mål eller någon spelare går ner skadad. Alltså det har man ju sett ske många gånger. Men jag har aldrig tidigare sett en domare vara så långt ifrån antingen 45 minuter eller 90 minuter på klockan och välja att blåsa av. Alltså det var ju direkt löjeväckande i hur man ens liksom försökte förstå att skulle komma undan med det.
Alltså
spelet återupptas, de fortsätter, men den här domaren har bestämt sig. Han blåser återigen av matchen 89-45. Och då pratar vi alltså om en match som har haft 3 långa VAR-granskningar.
Rött kort,
9 byten. Mm.
Nej, men man har ju sett mycket 2022.
Det var synd om den afrikanska fotbollen. Ja. Att det här liksom är så det som kablas ut.
Man ska vara lite seriös, så är ju det synd. Alltså man har ju sett mycket på en fotbollsplan. Jag brukar prata om att det är sexigt när man ser ett mål som man aldrig tidigare har sett. Därför man älskar till exempel Zlatan så jävla mycket. Och man kan bli lite förälskad också i vitvaran Petagna. Som gör en bissa som man inte riktigt har sett förut. Även om just... liksom utförandet är lite osexigt kan man tycka.
Han bryter ju mot tyngdlagarna.
Men liksom när det händer saker, och vi pratar så mycket om domare, men att man 2022 skulle se en domare som inte har koll på tiden, det är ju såklart uppseendeväckande.
Nej, det är faktiskt beklämmande på många sätt, väldigt roligt på andra sätt. Mm. Men vilken jävla liksom, jag måste säga, Kalle Anka start det har varit på det här mästerskapet. Men jag har sett en del matcher och det är så fruktansvärt usel fotboll.
Ja. Nej, det går ju knappt att kolla på, så kollar man ändå.
Såg du Egyptens första match?
Ja, jag såg det.
Har man någon gång sett någon utnyttja en världsspelare av Salas kvalitet på så jävla uselt sätt som den egyptiska förbundskaptenen? Vad tänker? Okej, jag har en av världens bästa spelare i mitt lag. Jag sätter honom längst fram 40 meter från resten av laget.
Ja, men han är ju ensam cirkusen som ska
skicka
liksom få bollen Nick Messi
mot 4 fyrtorn. Där han ska få ta höjddueller. Ja. Alltså, det var... Usch, så dåligt det har varit hittills. Mm. Och så med de här liksom parodiska scenerna på det. Jag tycker synd om AFCON. Samtidigt så kan man inte hålla sig själv från att liksom haka på det här liksom TIA och kolla vilken jävla liksom, gift that keeps on giving som AFCON är. Men det finns ju någonting jävligt kontraproduktivt i det här.
Det finns ju något härligt att se fram emot den här helgen när det är ligaledigt. När fotbollssöndag i Europa ligger nere, ändå så här kvartsfinaler. Det blir ännu mer känslor. Har det börjat på det här sättet? Jag tror bara vi ska omfamna AFCON. Och då har vi också ett härligt Toto Balotto på måndagen. Att bara liksom prata ner AFCONs kvartsfinaler. Underbart. Det ser jag fram emot.
Jag tror... mig veta eller känna i magen att Athletic klubb det
tror man säger Bilbao. Athletic.
Ja. Athletic.
Jag tror inte du ska läspa.
Athletic.
Jag bara tror det. Okay. Vad säger du?
The Athletic.
Exakt.
De kan ju vara där i egenskap av finalförlorare. För de har väl 2 finalförluster. Alltså de torskade ju den där uppskjutna covid-finalen, baskiska derbyt mot Real Sociedad.
Ja.
Och sen så torskade de väl även senaste liksom, ordinarie finalen.
Orent, det här.
Ja, alltså, hej! Vad Real Madrid gör där, det är ju ett större mysterium i sådana fall. Är de där då som ligamästare 2021? Det måste de väl vara.
Det är någon slags covid-snurra. Det här är ju Supercup-finalen från ett tidigare år.
Ja.
Det här är ju någon slags uppskjuten historia. Ja, men, det är ju det.
Hjälp oss. Athletic.
Ja.
Är där i en jävligt märklig egenskap.
Ja. Vet ni vad som inte är märkligt? Det är att Toto-trippen fortsätter att leverera. Fan, vad bra det går. Och vi har såklart också analyserat omgången inför, eller omgångarna ska jag säga, från de olika ligorna i helgen. Och jag hittat tre raka segrar som vi tycker väldigt mycket om. City möter ju Chelsea, och det har väl inte undgått någon att Chelsea har gått lite tyngre på slutet. City ser vansinnigt jävla bra ut. Samtidigt som Chelsea dessutom har spelat en match i veckan här. Så City rakt tror vi starkt på. Vi tror också på Sassuolo som börjar hittat någon slags fin form som man har väntat lite på. Med Scamacca i anfallet som leder laget, men även Berardi har ju en dundersäsong bakom sig. Och massa klubbar som är ute efter honom. Sassuolo ser jättebra ut. Möter ju Hellas som kommer från torsk mot Salernitana. Kanske lite dopad tabellplacering också på Hellas som gör att oddset, det raka oddset alltså på Sassuolo som är 2,20 är alldeles för högt. Och sen då, slutligen, Villarreal som heter Elche borta. Jag vet inte varför de står i typ 2 gånger pengarna raka. Jag tycker Villarreal ser så jävla bra ut just nu. Hur som helst, detta är trippen. Man hittar den under godbitar boostade odds. Betsson.com är det som gäller. 18 år fylld ska det vara för att rygga, och det är ju stödlinjen.se som gäller. 8 gånger degen får man för denna. Nu går vi för dubben här. Vi säger stort tack till Betsson som är med och möjliggör Toto Balotto. Budskapet då är också 2022, precis som det har varit tidigare år. Missa inte detta. Det är Pepsins år. Ta er en Pepsi Max. Njut av tillvaron nu när helgen stundar. Lyxa till det med lite is och lite citron också. Härligt är det alltid med Pepsi. Och tipset om man ska kombinera det med mat är som alltid. Det har jag sagt några gånger, men det tål att upprepas. Kött, bea, någon slags potatis. Pepsi Max. Absolut bästa man kan dricka till.
Och så glöm inte att Gugge öppnar fotbollssöndag Europastudion igen på söndag 20.00. Det är Atalanta mot Inter i fokus. Vi kommer bryta ner Atalantas klubbfilosofi med att släppa sina dyrgripar och juveler i tidig ålder för stora pengar. Lägga dem på lite äldre seniora spelare från diverse obskyra hörn runt om i fotbollsvärlden.
Underbart.
Och på så sätt bli sportsligt slagkraftiga. Det och mycket annat alltså i Fotbollssöndag Europa 20.00 på söndag. Ni som inte har ett C More abonnemang, skaffa det för guds skull. Då ser man all fotboll från La Liga, all fotboll från Serie A och om bara en månad 8-delsfinalerna från Champions League. Det ska bli så jävla roligt att det drar igång igen.
Svenska kuppen också.
Svenska kuppen dammar igång i slutet på februari.
Leder du det eller?
Jag vet inte hur mycket som kommer vara studioinramat och så vidare. Det låter jag vara osagt.
Men fan, vi får väl se. Du är inne i svenska bollen, det hade du inte hatat.
Alltså, Haris Avdio, Erik Sorga.
Oj.
Där kommer man vara med.
Härligt.
Och på tå. Ni hör ju i alla fall själva att det blir väldigt mycket fotboll i C More även 2022. Så skaffa er ett abonnemang via cmore.se/sport. Gör det nu! Tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Jag tycker att vi avslutar den här episoden med att informera er om det jag nåddes av via Adam Pintorp igår kväll. Att Dani Alves, den nygamla högerbacken i Barcelona, brassen ni vet som har typ vunnit fler titlar än någon annan i fotbollshistorien. Han är alltså 1 år äldre än Rodrigo som hoppade in i Real Madrid igår, hans farsa. Det gjorde någonting med mig.
Ja, det gjorde någonting med mig
också. Det var så jävla liksom, det bubblade till i magen när man insåg att Dani Alves och Rodrigo gick en head-to-head och han är 1 år äldre än Rodrigos farsa.
Ja. Det känns i min 42-åriga mage, det kan jag säga. Herregud, det är dags att gå in i en rejäl ålderskris för mig nu. Kanske börja leva lite som att jag är 42 år också.
Men det måste man säga, alltså speciellt, alltså Rodrigos farsa är 37. Aha. Tänk att vara 37 bast och ha en son som spelar i Real Madrid.
Ja.
Och Rodrigo, jag menar, alltså, han debuterade inte för 2 veckor sedan.
Mm.
Alltså
han har varit igång.
Han har gjort mål i Real Madrid, alltså liksom pre-coronan.
Ja.
Vi pratar 2019, 2018 debuterade han väl. Alltså då var hans farsa typ som jag är idag.
Ja, men det finns ju några så här åldersuppvaknanden som är väldigt starka. Alltså det tror jag även så här, du som 30-åring har känt liksom, vad fan, är jag äldre än den spelaren? Alltså det blir aldrig mer tydligare när man kollar på nyheterna och det kommer in någon typ så här, någon med en så här tung titel, typ politisk kommentator eller kommer från socialdepartementet och den liraren känns som 15 år yngre än jag. Alltså där blir det nästan som tydligast. Såg det nämligen igår och höll på att ramla ur soffan när jag låg där med mina tre barn och hund.
Där finner man ju fortfarande styrka när man kollar på SVT:s nyhetsrapportering och Lill-Erik titt som tätt dyker upp som reporter. Vad fan? Lill-Erik.
Hörrni, härligt att ni lyssnar. Toto Balotto bara kör på. 2022 ligger framför oss. Kärlekens år. Det är underbart att ha mer och det är så jävla kul att göra det här.
Vi hörs på måndag igen. Trevlig helg, ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao. Unga röker bra utanför fritidsgården. Tjackisen står och dyrkar något av blåsen. Polars mamma gömmer systembolagsbåsen. Välkommen till mina områden. Svär att alla här sitter fast i psykosen. In och ut, ut och in från kriminalvården. Som politikerna glömde på skåden. Välkommen till mina områden.
Se på mina gamla områden. Där normal i tåren. I mina portar mannen dämpar smärta med droger. Med sprutor som kan innebära döden. Det är tajsmack här ute som flödar. I barns ådrer. I mina områden. I koden lagboken. Som då och då skapar rubriker. Då träffat soldat dödskriker. Lämna mig kritiker. Och sluta snegla på mig mannen. Snegla på politiker. Det är social kannibalism här ute. Vem är cyniken? Så barns liv förstöras. Framför hopplösa mammor som inget kan göra. För då ska de låsa in barnen eller sluta och föda. Politiker vill alltid se och höra, men aldrig någonsin röra. De skakar på axlarna, typ vad ska vi göra? Oprivilegierad så krälar jag här nere. Det är inte dämpa mitt droger, dämpar jag min vrede. I mina områden med kanonen där bredvid.
Unga röker bra utanför fritidsgården. Tjackisen står och dyrkar något av blåsen. Polars mamma gömmer systembolagsbåsen. Välkommen till min. In och ut, ut och in från kriminalvården. Som politikerna glömde på skåden. Välkommen till mina områden.
Jag och gatan blev min lärare. Utanförskapets tyngd visste ej hur jag skulle bära den. Det var osammanhängande impulser som styrde mig. Klara sig den som klara sig kan. Det var då gatan tog min hand. Jag följde bara strömmen, ville komma i land. Ville ödet lura, född på fel sida av stan. Jag var dömd till att förlora. Så jag gamblade fett, försökte chanserna förstora. I Jordbros kvarter, min kuffert och en luva. Hotad utan sluta, riskerar många år. Och jag vet hur det kan sluta, på livstid eller på år. Hej, vi jagar ghetto-drömmen till sista droppen. Uppslukad av KVV mellan brotten. I mina områden cirkulerar helikoptern. Skott, brott, koks och plåter.
Röker bra utanför fritidsgården. Tjackisen står och dyrkar något av blåsen. Polars mamma